Nåd var med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gammaltestamentliga läsningen för midfastosöndagen. Så lyder Herrens ord alltså i psalm 84, vers 2-5. Hur ljuvliga är ej dina boningar, Herre Sebot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herre Sebot, min konung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Israel var Guds utvalda folk, utspridda över hela det land som Gud hade gett Abraham och hans efterkommande och över hela världen. Det var många mil som skilde dem åt. Men det som förenade dem var luftet som Gud hade gett deras fader Abraham om en avkomma som alla släkten och folk skulle bli välsignade genom. De förenades genom att de var ett enda folk och det enda folk på jorden som Gud hade gett sitt ord, sin uppenbarelse åt. Gud hade varit med dem när de vandrade iväg till Egypten och blev kvar där i 400 år. Och Gud hade varit med dem när de vandrade ut från Egypten 400 år senare. Han visade att han var deras Gud när han gick in i förbund med Abraham genom omskärelsen. När han uppenbarade sig för Moses på Sinai i 40 år. Så var han med folket när de vandrade i öknen. Gud uppenbarade sin närvaro genom förbundsarken som de bar genom öknen. Och som han satte upp i tabernaklet. Det tält som fick tjäna som ett bärbart tempel i öknen. Folket förde in förbundsarken i det förlovade landet. Och där fanns den på olika ställen tills kung David förde den in i Jerusalem och kung Salomo byggde sitt tempel. I dagens text sjunger psalmisten: Hur ljuvliga är ej dina boningar, Herre Sebot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Tabernaklet var säkert vackert. Och templet, det var en fantastisk byggnad uppförd av finaste virke och med byggmaterial och med byggteknik från den tidens största och ledande kulturländer. Men även hedningarna hade vackra tempel och palats. Det psalmistens hjärta smälter av längtan och kärlek är att detta var Herrens hus. Hur ljuvliga är ej dina boningar, Herre Sebot. Psalmisten är inte i första hand konst och arkitektur intresserad i första hand, utan en själ betagen av Herren Sebot. Han ville vara där Herren är, där Gud är. Där är han nöjd. Och så länge hans själ är skild från Guds närvaro kommer han att längta dit. På samma sätt så uttrycker sig kung David i den 26:e psalmen. Där säger han: Herre, jag älskar din boning, den plats där härlighet bor. Fick han välja så skulle han bosätta sig där för att alltid tillbedja Gud i hans närhet. I den 27:e psalmen så säger han: Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter, att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Och ändå vet vi att vår Gud, den enda sanna guden, inte ryms i något tempel på jorden. Vi tror inte som hedningarna att man kan stänga in Gud i en liten låda och lägga blommor och kransar där framför eller göra bild av Gud. Nej, och det visste också David, kung Salomo, hans son, Davids son, han som byggde templet. Han sa: men vem kan bygga ett hus åt honom? Himlarna och himlarnas himmel rymmer honom inte. Vem är jag att jag skulle kunna bygga ett hus åt honom? Och Gud själv säger genom profeten Jesaja: himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för hus kan ni bygga åt mig? Vad för en plats där jag kan vila? Min hand har ju gjort allt detta så att det blev till. Och ändå kallade Gud templet och tabernaklet för sitt hus, för Herrens hus. Gud är oändlig, helig och upphöjd. Ändå kallar han oss inte att blunda och blicka in oss inåt, eller att stirra upp i en tom rymd, eller att gå ut i naturen för att möta honom. Eftersom Gud är oändlig, helig och upphöjd, så är det han som väljer hur han ska uppenbara sig. Det har han bestämt. Det är inte vi som väljer att nå Gud, utan han väljer hur han vill uppenbara sig för oss. Han valde att tala direkt till Adam och Eva när de hade syndat, men det var ingen alltigenom behaglig upplevelse. Han gav dem luftet om kvinnans avkomma som skulle besegra den onde. Men de mötte också Guds straffdom över människosläktet, och sen stängdes paradisets ingång med två keruber med frammande svärd. Allt sen människan valde att bryta mot Guds vilja, trotsa den, trotsa hans lag och vandra sin egen väg, så är Guds närvaro inte självklart en alltigenom behaglig upplevelse. Tror ni att det var behagligt för Adam att höra "var är du?" när han hade gått och gömt sig för Gud? Eller tror ni att det var behagligt för Kain att höra "var är din bror?" när han hade slagit ihjäl Abel? Var är du? Och var är din bror? Är det dubbla kärleksbudets förväntningar på oss? Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Du ska älska din nästa som dig själv. Om Adam hade älskat Gud, satt honom före sin egen vilja, då hade han inte brutit mot Guds vilja. Om Kain hade älskat sin nästa, då hade han inte svarat "ska jag hålla reda på min bror?" Hur ofta sätter inte vi oss själva före Gud? Hur ofta sätter inte vi oss själva före våra medmänniskor? Och så kommer vi till detta med Guds närvaro. Det barn som har pallat äpplen i grannens trädgård kan smita in med ett leende på läpparna. Men om man måste förklara för mamma varför hans kläder är lite trasiga och smutsiga av trädklättringen, då rodnar han genast och kanske skäms lite. Det blir inte så trevligt att komma hem förrän man har rätt ut allt och ställt det till rätta. Hur blir det att möta Gud för oss? Det går ju inte att gömma någonting för honom. Han ser ju vår själviskhet, vår brist på tro, vår avundsjuka, vår självupptagenhet, vår stolthet, våra orena tankar, vår vrede och ilska, vår fåfänga jakt efter att må så bra själva utan att bry sig om medmänniskan. Borde inte psalmisten säga: hur skrämmande är i dina boningar, herr Sebot. Min själ känner rädsla för Herrens gårdar. Min själ och min kropp skäms inför den levande guden. Varför säger han istället: hur ljuvliga är ej dina boningar, herr Sebot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Hur kan han säga så? Hur kan han säga så? Vi kan svara på den frågan, hur han kunde säga så, om vi kan svara på två andra frågor. Varför är en bit av vårt inre rädd för Gud? Och hur väljer Gud att närma sig människan när han söker henne? Vi har redan svarat på frågan: varför är en bit av vårt inre rädd för Gud? Och orsaken är att vårt samvete inte är rent inför Gud. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla utan undantag. Men psalmisten sökte sig inte till Guds domstol, utan till Guds tabernakel och tempel. Gud hade valt att närma sig människan genom offer. I templet frambars offer inför den levande guden. Men skriften säger ju: det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synden. Ja, offren i templet hade ingen kraft i sig själva. Men de var en påminnelse om att en gång skulle det fullkomliga offret frambäras av Kristus, Guds son. Han skulle offra sig för världens synd. I templet påmindes den gudstjänstfirande om att Kristus en gång skulle frambära det offer som en gång för alla tog bort den synd som skiljer oss från Gud. Det är vårt onda samvete som skiljer oss ifrån Gud. Men Kristus tog vår synd på sig och bar den hela vägen till korsets altare. I honom har vi inget ont samvete. Genom Kristus är vi rena och heliga. Han har tvättat bort all vår synd. Han har renat oss från vår skuld och han har klätt oss i sin egen rättfärdighet. Eftersom vi inte kunde nalkas Gud, så nalkades Gud oss genom att offra sin egen son för våra synder på korset. Därför vet vi att Gud älskar oss. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Därför vet vi att vi frimodigt kan träda fram inför Gud. För synden skiljer oss inte längre från honom. Den betalning som Guds rättfärdighet krävde, den betalningen har Guds nåd gett oss. Hebreerbrevets författare skriver: bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta, i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Ja, den som är förlåten, han behöver ju inte vara rädd. Den som är förlåten kan vara glad. Jesus Kristus har inte bara dött för vissa människor, utan för alla människor. Och därför inbjuder Gud oss alla, var och en, att tro att Kristus är försoningen också för just våra synder och komma till honom. Kristus inbjuder, kom till mig. När vi ser på Jesus Kristus, vår älskade frälsare, skådar upp på hans kors, när vi genom ordet skådar hans dyra blod som rinner ner för korset, som är Guds förlåtande kärlek i handling, då kan vi också med glädje sjunga med psalmisten: hur ljuvliga är ej dina boningar, Herren Sebot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Templet kallades Herrens hus för att Gud valde att uppenbara sin kärlek där. Offren i templet vittnade om det fullkomliga offer som Kristus frambar. Därför kan man säga att offren i templet var det gamla förbundets nådemedel eller sakrament. Här bekräftade Gud för den gudstjänstfirande att han var förbundets Gud som skulle sända sin son till vår frälsning. Kunde det finnas någon bättre plats på jorden att vara på? Utanför templet kunde ovissheten överfalla en. Är jag verkligen förlåten? Jag har ju syndat. Men i templet så var det uppenbart för var och en att Herren är förbundets Gud som gör någonting åt skulden. Att han är en Gud som älskar genom att själv ta initiativet till att upprätta den förbindelse som Gud, som människan, har förstört genom sin olydnad. Och ändå så var templet, översteprästen och offret bara en skugga av Kristi kors. Men också en skugga kan teckna en bild, eller hur? När ni ser en skugga så vet ni att det kommer någon. Det nya förbundets, det gamla förbundets troende såg framåt Kristi offer, han som skulle komma. Och det nya förbundets troende ser tillbaka till honom som har kommit. I det nya förbundets så är den troendes längtan att få bryta upp och vara hos Kristus. Hon vill vara hos honom som älskar oss och gjort allt för vår frälsning. Gud har en gång för alla uppenbart sin kärlek genom Jesus Kristus. Men ovissheten kan också överfalla den troende. Så var finner jag Kristus? Så att jag kan gripa om hans nåd och förlåtelse, så att jag kan få frälsningsvisshet och försäkran om att mina synder verkligen är förlåtna. Var? Skriften säger: den rättfärdighet som kommer av tron säger: fråga inte i ditt hjärta vem ska få upp till himlen. Det vill säga, för att hämta ner Kristus. Eller vem ska få ner i avgrunden. Det vill säga, för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är det nära. I din mun och i ditt hjärta. Nämligen trons ord som vi predikar. Överallt där Guds ord förkunnas rent och klart, där evangelium ljuder, där är Guds tempel och Guds närvaro. Där reser vi Guds tabernakel, dit den förkrossade själen, den själ som hungrar och törstar efter Gud, längtar. Där Guds rena evangelium ljuder till tröst för fattiga syndare, där är ett underbart och härligt tempel för Herren, även om det så är en skraltig lokal som den här som vi samlas i. Här har Gud satt sin tjänare för att genom de avlösa från synden och skulden genom avlösningens ord som Kristus själv har sagt. Den ni förlåter, han är förlåten. Här räcker Kristus genom sin tjänare, sin kropp och sitt blod med orden tag och ät. Detta är min kropp som är utgiven för er till syndernas förlåtelse. Drick här av alla denna kalk är det nya förbundet i mitt blod för er utgjutet till syndernas förlåtelse. Psalmisten, han kunde inte finna någon bättre plats att vara på än den plats där Gud uppenbarar sin nåd och kärlek till människan. Han sjunger med glädje: sparven har funnit sitt hus och svalan ett bo åt sig där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, herre Sebot, min konung och min Gud, saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt. Han kunde tala om sin längtan efter Herrens gårdar. Och nu uttrycker han sig nästan avundsjukt. Hur sparven och svalan fritt kunde flyga in och ut i templet. Och inte bara vara där, utan till och med bo där och lägga sina ungar där. Vilken trygghet. Och den själ som längtar och trängtar efter Guds närhet kan också på ett nästan barnsligt sätt uttrycka samma känsla. Man förstår att man måste vara på avstånd från Guds tempel för att sköta sitt jordiska kall. Men mitt hjärta hör hemma i Herrens hus. Fick jag välja skulle jag inte bara komma dit ofta utan bo där för att alltid lyssna till Gud, uppleva hans närvaro och tillbe honom. Jag vill kunna vara där Gud uppenbarar sig, precis som sparven och svalan, alltid, ständigt, bo där. Och samma barnsliga, men ändå gudfruktiga entusiasm, kommer ni ihåg, uttryckte ju Petrus när Moses och Elia uppenbarade sig tillsammans med Jesus på förklaringsberget. Han säger, när han ser denna himmelska uppenbarelse av Kristus, Moses och Elia, så säger han: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill så ska jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Här ska ni bo, här ska ni vara kvar. Så ska vi ha det så underbart tillsammans. Ja, men det är den enfaldiga trons längtan efter att alltid få vara i Guds närhet. Det var naturligtvis inte tänkt så. För även om det är gott för oss att vara här och höra Guds ord och ta emot sakramenten, så har vi också jordiska plikter. Gud har inte befallt oss att bosätta oss i templet, utan att föra ut ljuset, budskapet och evangeliet i världen. Han har befallt oss att göra andra saker än att fira gudstjänst också. Han har befallt oss att leva och arbeta mitt ibland denna världens människor. Mitt i mörkret ska vi sprida Guds ljus. Men Guds barns hjärtan finns där evangelium förkunnas rent och klart och sakramenten förvaltas i enlighet med Kristi instiftelse. Där är deras hem, om det så är i en källarlokal, ett hyreshus eller en vacker kyrka. Gud har aldrig befallt oss att bygga kloster att bosätta oss i för att kunna stänga världen ute, utan han har ju sagt: gå ut i hela världen och få kunna evangelium för allt skapat. Men ändå, visst är det väl en vacker bild av sparven och svalan som vill bygga sitt bo i Herrens hus vid Herrens altare. Sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, herre Sebot, min konung och min Gud, saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt. De här fåglarna kände sig fullkomligt trygga och obesvärade i Herrens hus. Så trygga att de byggde bo där och la sina ungar där. Ja, så måste också kyrkan få vara. Eller hur? Finns det något tryggare ställe att vara på och i? Och låta sina ungar finnas i, sina barn, än där evangelium förkunnas rent och klart och sakramenten förvaltas. Det barn som föds och fostras i församlingen där evangeliet finns och sakramenten finns får en trygghet för livet. Psykologerna, de säger att 85% av vår personlighet som vi har som en vuxen människa formas före den dag vi har fyllt 6 år. Så vad är naturligare än att inte bara vi har våra hjärtan i Guds tempel där evangelium i ord och sakrament finns, utan också låter våra barn och ungdomar finnas där. Amen. Låt oss bedja. Tack käre himmelske Fader för att du idag har undervisat oss om Herrens hus. Tack för att vi inte behöver söka i blindo efter din närhet och närvaro, utan du har valt hur, var och när du ska uppenbara dig. Tack för att du har valt att uppenbara dig för oss genom evangelium i ord och sakrament. Att du där överräcker din nåd och förlåtelse till oss människor. Tack för att du har sänt din son Jesus Kristus och gett oss honom, genom honom gett oss full förlåtelse och försoning. Tack för att du genom ordet och sakramenten påminner oss om den nåd och förlåtelse vi äger i Kristus. Herre, vi ber dig att du ska bevara oss så att vi får bo i din närhet, i din närvaro, nära ditt tempel, tills vi till sist får bryta upp och vara hos dig i himlen. Amen.